When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Palau.
Palau. Jag tror Palau, faktiskt.
Farsan Palau ska lära. Ja,
så har jag tänkt så många gånger. Hej och välkomna till Indiepodden nummer 95 i ordningen. Jag heter Jakob Fredriksson. Indiepodden idag består också av Ronny Larsson Miles, Anna Andersson och Alex Palou som jag precis har haft en liten pratstund med. Ronny och Anna, först och främst, vad säger ni om Alex Palous säsong hittills?
Överraskande skulle jag säga. Jag hade faktiskt inte trott att han skulle orka hänga med där uppe och vara den som var piggast i Ganassi-teamet. Det hade jag inte trott.
Det skriver jag också under på. Ronny?
Han har ju inte gjort några större missar under hela säsongen så här långt. Det är väl den största överraskningen egentligen. Men ser man till hans karriär så här långt liksom in tills han kom till IndyCar så har ju den varit tämligen övertygande. Och så på så sätt med facit i hand så borde vi kanske inte varit så överraskade.
Nej, när du säger så. Det är sant.
Nej, men samtidigt så trodde ju inte jag. Jag trodde ju inte på någon annan än Scott Dixon. Jag trodde faktiskt att Dixon skulle knipa till det här igen för att ta den där totalsegen som han vill lägga till sina tidigare liksom, så han blir extra historisk, för historisk är han ju redan. Så jag trodde liksom inte att han skulle ge det lilla extra utrymmet för någon annan i teamet. Men det är ju faktiskt så att det är två gossar till i det där teamet som har varit riktigt bra. Vid sidan av Palou har jag faktiskt också Max Eriksson gjort en jättebra säsong, framförallt på road courses och street courses.
Ja, det är spännande dynamik in i Chip Ganassi Racing just nu. Vi får lov att återkomma till Palou lite senare i avsnittet. Vi har lite annat att prata om. Vi kanske ska börja med att nämna Robin Miller, berömde journalisten som gick ur tiden tidigare i veckan. Robin Miller var en cyklopedia kring IndyCar-historia eftersom han hade levt allting själv. Hans origin story är typ att när han gick i skolan så skulle hans skola skulle på klassresa. Men barnen med fattiga föräldrar som inte kunde betala för sig för den här klassresan, de barnen fick gå till Indianapolis Motor Speedway istället och spendera dagen. Det var ju bara ett stenkast bort. Och Miller berättade inte för sina föräldrar att de sparade ihop pengar för en klassresa. Så han drog till Indianapolis Motor Speedway på skoltid. Och det här var väl slutet av 50-talet någon gång. Och där kom han ju att spendera större delen av sitt liv.
Det var väl inte så himla illa skoluppslit kan jag tycka.
Det måste ha varit speciellt att gå i skolan mitt i Indianapolis.
Ja, men alltså att gå i skolan mitt i Indianapolis och få tillbringa dagen där. En annan fick ju tillbringa friluftsdagarna liksom i Myrsjön, och hur kul var det?
Ja, precis.
Men Robin Miller vart ju beskrivit honom som en naturkraft egentligen. Och det var, han lät mest i paddocken. Han backar aldrig för att säga vad han tyckte, vilket det har ju också varit någonting som i efterhand nu i alla artiklar som folk som skrivit om honom och så, att han varit ju väldigt, väldigt populär och omtyckt, men också rört upp mycket känslor och många som varit arga på honom också genom åren. Men det är ju också där han har vunnit respekten och som gett honom den här särställningen inom amerikansk motorsport som journalist. Och Alltså att få, Marshall Pruitt skrev i en artikel på Racer att han, det var omöjligt att få honom att klä sig som en vuxen, utan det var bara liksom mjukisbyxor och t-shirts. Liksom. Så att NBC slet ju sitt hår för att få honom att se respektabel ut i sändning. Då. Han var den han var rätt igenom och både generös med sin att hjälpa liksom folk som ja, bad om det helt enkelt och förmedlade kontakten för både förare och fans på olika sätt. Och...
Ja, men alltså en eldsjäl, verkligen. Han sa ju själv många gånger om att han kunde inte gå i skolan och var inte så intresserad av akademiska saker. Men han kunde skriva mycket och han kunde göra väsen ifrån sig. Och han kunde ju nästla in sig där han väl försökte vara. Så på 60-70-talet redan, då var han ju springpojke åt några, inte de stora stallen, men till de här hårdnackade gammeldagsgossarna som Jim Hurtubise och Lloyd Ruby. Lloyd Ruby var alltid Millers favorit. Miller själv körde lite Formel Ford, lite midget, men han kunde ju inte mecka någonting med bilar alls, så det gav han upp. Men han jobbade särskilt för Indianapolis Star, alltså Indianapolis största dagstidning, där han sen fick sparken för, just för att han var kontroversiell i sina utlåtanden. Och sen så började med TV strax efter millennieskiftet, först på ESPN, deras program om IndyCar och om short track racing, dirt tracks och sprint cars och sådant. Och sen så hamnade Robin Miller till slut på NBCs sändningar när han fick göra så här gridwalks. Den första gridwalken var visst på Iowa Speedway så sen som 2011. Han och Dan Weldon, som de kom faktiskt inte överens så bra, för att Miller hade skrivit att Weldon var inte så bra på roadcourses. Men de tillsammans då under sommaren 2011 så gjorde de uppskattade tv-inslag när de gjorde gridwalk. Så Weldon gick ju tyvärr bort senare det året efter den olyckan i Las Vegas.
That's what we're doing, Lindy. It's a pit walk, just like they do in Formula 1. We're going to talk. Scott Dixon has never been back this far in his whole life. And I said you passed 10 or 11 cars the first lap.
It's amazing the amount of or kind of people you walk into back here. What are you doing back here? You must be out of breath, man. Come on.
Okay, Graham Rahal went from 29th to 3rd at Indy, 12th to 2nd at Milwaukee. Tonight you're starting pretty far back. Where are you going to finish?
I think we're going to finish right up front. We got a good car. The Service Central car is fast. I was actually really hoping that Weldon was going to come up and interview me because he's far more interesting than you.
Hey, back to Dan Weldon.
I've actually got Chip.
Men Miller fortsatte ju liksom, han har ju varit sjuk i några år, men det var ju leukemi som tog hans liv nu. Han fortsatte ju skriva ända in sista veckan i sitt liv. Han gjorde ju en sån här mailbag bara för någon vecka sedan på Racer.com där han spenderade sina sista 10 år med skrivandet då, tillsammans med Marshall Pruitt. Och sen så kom jag särskilt sakna det här som de slutade med i början av pandemin. Hamburger, french fries and bacon, deras nedsnack efter varje träningsdag tillsammans med Sebastian Bourdais, som var väldigt underhållande. Så det är en gigant inom sporten, trots att han aldrig körde IndyCar-bil själv, som har gått bort.
Jag tycker väl någonstans Mario Andretti sa, om jag nu minns helt rätt, efter det att Miller hade gått bort här, så sa han: "He called me a racer, I called him a racer." Vi kallar aldrig varandra för våra riktiga namn, och det tycker jag säger rätt mycket.
Vi hedrar det här avsnittet till Robin Millers minne.
Du nämnde Iowa där, Jakob.
Mm.
Nu är det väl så att det kommer komma tillbaka på kalendern, just Iowa Motor Speedway.
Ja!
Nästa år redan.
Yes.
Och vad lycklig du blev.
Ja, men det är... Det var en bana som jag inte gillade när den dök upp på schemat då, 15 år sedan typ. Men började tycka mer och mer om den efter för varje år liksom. Och nu blir det en doubleheader igen på Iowa Speedway nästa år. Det är Hyve, nej, Highway kanske.
Huvud, det är väl finska, va?
Ja, precis. Men det här är ett företag från just Iowa som sponsrar Rahal Letterman Lanigan, som nu går in och sponsrar loppet på Iowa Speedway. Så det blir 2 lopp. Mitten av juli var traditionella datumet för Iowa för. Kalendern för nästa år är ju inte riktigt klar än.
Jag tror till och med det är spikat till 23 juli för första racet på lördagen där, och så 24 juli sen på söndagen. Så att den på lördagen heter HyveDeals.com 250, och den heter Hyve Salute to Farmers 300.
Okej.
De har till och med spikat namnen på de här. Det är ju inte så... Ja, det är ju bra. Nej, inte så illa. Vad tycker du? Men du tycker det är roligt. Vad är det som är? Ja, den är kort oval då. Men vad är det som gör den så rolig då?
Däcksletaget såg vi förra året. Mycket viktigt att hålla liv i däcken. Man måste också spara bränsle för att kunna göra en undercut men ändå inte behöva göra ett depåstopp till. Så man vill göra sitt sista depåstopp så tidigt som möjligt egentligen. Det var poängen där. Och sen så banan har ju så här progressiv banking. Så den är ju högre bankad ju närmare muren man kommer. Så det betyder ju att man kan köra väldigt många olika sorters spår och köra om på många olika sätt där. Och så såg vi också att airwashen, alltså smutsig luft, är inte lika allvarlig där som den här typ på Gateway eller i Texas. Så det blev ju riktigt rolig racing där många gånger.
Jag hoppas på vädret den här gången, för jag minns väl var det 2019 när det regnade och blixtra och jag tror att en halv natt där, så i köksbordet hemma hos min mamma och väntade på det där racet som aldrig kom igång. Helt galet var det.
Ja, det var väl en av de där berömda maratonsändningarna som stackars Blomqvist fick göra.
Ja, det var ju hur långt som helst. Det var 4-5 timmar, mitt i natten liksom. Och det bara, man såg de här bilderna över hur regnväderna förflyttade sig. Det påminner rätt mycket om det där F1-loppet vi missade i söndags.
Precis. Ungefär lika lång sändning blev det ju den gången.
Fast det loppet fick de igång igen. Men det var, jag tror att det var 4 timmars paus eller något sånt där. Det var i alla fall så pass att vi till slut inte hade någon som kunde ta hand om texten. För det var tomt på redaktionen, typ så här 2 timmar. Eller någonting som väntar ihjäl. Jag har suttit och väntat på det loppet. Så när det var klart så kunde inte texten gå ut.
Nej, precis. Men annars så har vädermässigt det här loppet fungerat rätt bra. Just 2019 var ju det absolut värsta man kunde vänta sig. Men annars så kan jag inte påminna mig om några andra lopp som blev uppskjutna. Men det har säkert hänt, men det brukar vara ganska stadigt väder där i Iowa mitt i sommaren i alla fall.
Ja, det var ju stadigt här också. Ihållande regn.
Ja, i och för sig.
Ja, vi får hoppas på att det blir fler ovalrace till nästa år, för det räcker ju inte med de här två tycker jag, för jag skulle vilja ha en lite snabbare oval till på kalendern.
Mm, hoppas på Pocono igen. Den blev ju lite impopulär efter alla krascher där, särskilt 2018-2019. Men det är ju en väldigt utmanande bana. Jag vet att det är Mario Andrettis favoritoval i alla fall, så. Och hans ord brukar ju väga ganska tyngt.
Mm, vi får väl se. Det blir alltid spännande. Man får ju, hoppas ju det som är kul med IndyCar, att det är liksom en mix av banor verkligen. Så att förhoppningsvis så blir det väl en tredjedel av var hade varit perfekt.
Men nu driver jag från ämnet lite här, men på tal om Andretti, så nu hörde jag att de eventuellt var på väg in i Formel 1, eller det var ett ryktade som det. Alltså, vad skulle ni säga om ett Andretti i Formel 1? Det hintade han ju till oss redan inför säsongen.
Jag höll på att säga att det pratade han ju med oss om i februari, och sen så nu plötsligt så dyker det upp som en nyhet. Det är ju sanslöst. Vi visste ju det redan för 7 månader sedan typ.
Skulle gjort en större grej av det. Skulle gjort ett scoop där.
Ja, men jag hade ju en hel sida i Aftonbladet, men det verkar ju som att folk inte läser det, tyvärr. Mm-hmm.
Inte i mellanvästern i USA tyvärr. Men han sa ju då att det är inte en hemlighet att Andretti-familjen är intresserade av saken ifall möjligheten skulle dyka upp. Det var typ det han menade då. Och det är ju nästintill samma sak som han blir citerad nu på racer.com. Att det är inte en hemlighet att Michael är, ja, om det finns utrymme för att investera så vill han gärna investera i något stall. Och då är det väl förmodligen Haas då som är väl närmast att säljas av Formel 1-stallen idag, skulle jag kunna tänka mig.
Jag tänkte då ett Haas som har Ferrari-motorer till exempel, ett nära band där. Det kan ju, med tanke på Andrettis historia från att med Ferrari, så är klart att ett sånt band skulle kunna stärkas ännu mer där. Det har ju varit som ett juniorteam till Ferrari. Det har blivit ännu starkare tycker jag. Det är coolt.
Ja, och med den italienska historia som han har också, så är det ju fint att tänka. Men vi får väl se. Alltså, Haas är ju alltid
till salu.
Ja, men typ. Ja, men det är ju sådär att det är ju tufft att vara privatägare till ett F1-team. För du gör ju ingen vinst på själva teamet. Hur ska du kunna göra det? Du måste ju ha något annat också. Det har ju alla andra till och med. Vissa säljer ju till och med läskedrycker, höll jag på att säga. Och andra har ju sålt t-shirts under åren och blivit världsmästare. Så att det är ju så det är. Du måste ju ha någonting mer. Så frågan är väl hur länge Jean Haas har lust att hålla på. Bara i år har han ju dragit in enorma summor i sponsorspengar om man tittar på den föraruppsättningen som han har. Men varför inte Andretti i Formel 1? Det hade väl varit kul. Men det känns ju som att även om de skulle köpa in sig där så behöver ju de också mer pengar för att det ska hända någonting. För att det är väl ingen som vill köpa in sig någonting som går... liksom hänger med längst bak. Samtidigt så är det ingen av oss som överhuvudtaget vet vad som händer nästa år. Med tanke på att det är den största regeländringen som jag kan minnas i Formel 1 i alla fall. Och jag har ju sysslat med det där i alla fall sedan millennieskiftet. Och tittar vi tillbaka, jag såg en intervju med Adrian Newey och han menar på att det är den största regeländringen sedan 1983. Så att då kommer det att hända en hel del. Och vi vet ju av erfarenhet att inför sådana stora regeländringar så finns det inga regler egentligen för vem som är bäst.
Så du menar att investera under 2021 är en dålig idé? Att man ska vänta ett år tills man ser hur...
Nej, det ska man ju kanske egentligen inte göra. Men man ska ju, om du ska investera i år så måste du investera så pass att du har koll på vad de har och om de har någonting som skulle kunna gå 2022.
Förstår.
Ser man att de liksom, alltså ser man att, jag menar, har du en Ross Brawn, Brawn GP, han hade ju någonting, han betalade en pund för det där teamet, men han visste ju vad som fanns bakom. Mm. Vet man att Haas har någonting som skulle kunna ge någonting, och det liksom, då kan det vara en bra investering att göra. Men är det så att Haas är på sån jäkla dekis att de inte ens har hunnit börja fundera på nästa år, vilket jag för sig inte tror. För jag tror att de har liksom lagt all fokus på nästa år. Men man måste ju ha lite koll på om man stoppar pengarna. Man kan ju inte bara köpa, oh, det där var ett billigt saldo med ett salu. Man måste lite koll också. För att det är ju så att man måste ju få någonting ut av det. Och för att få någonting ut av det i Formel 1 så måste du ju ta en plats bland de 10 främsta. Annars så...
Jag vill minnas att när Haas skulle gå in i Formel 1 så var det väldigt lite prat om just om att ja, men Jean Haas eller Haas som varumärke är ett starkt amerikanskt varumärke som skulle kunna locka en större publik i USA, ett intresse kring Formel 1 som skulle kunna växa ännu mer. Så. Men om du jämför Haas då med varumärket Andretti så är ju Andretti ett eller två trappsteg ytterligare på popularitetsskalan. Så ja, det finns säkert ett annat storföretag i USA som skulle kunna tänka sig att gå in och sponsra ett och finansiera en sån satsning. Och då kan jag tänka mig att vi kommer garanterat få se en amerikansk förare, kanske till och med Colton Herta skulle jag vilja säga, i Formel 1 om ett par år i så fall om det skulle vara så. Och vi har väl anledning att återkomma till det, även en Indupod, huruvida Andretti ska komma till Formel 1.
Precis. Ja, men det är en jätterolig tanke att leka med, men så har ju Andretti-stallet i IndyCar haft lite svårare än typ Ganassi och Penske att locka till sig stora sponsorer. Mm. Nu är DHL på väg ut. Gainbridge Energy är väl deras starkaste sponsor som nu har hand om Colton Herta, men de höll ju på med Zach Veach i 3 år, så de är väldigt lojala och det är också Indy 500 titelsponsor. Men det är också bara ett amerikanskt märke, liksom. När man behöver sponsorer till Formel 1 så behöver man ju internationella sponsorer. De är ju inte bara intresserade av att sponsra när det är som ska för en marknad, alltså den amerikanska marknaden. Så det är väldigt knepigt för amerikanska investerare att satsa på just Formel 1.
Fast å andra sidan så Andretti är ju ett namn som skulle funkar på andra ställen på jorden i förhållande till Haas. Sen ska man ju heller inte underskatta Liberty Media. För att de är ju amerikaner, de jobbar ju stenhårt för att komma in ordentligt på den amerikanska marknaden. Alltså hela den här Netflix-grejen som har gjort F1 ännu större, det är ju massor med folk nu som tittar på F1 som aldrig har brytt sig förut, och det är ju tack vare Netflix. Så att den har kommit är ju tack vare Liberty Media. Så att det finns ju en massa tåtar att dra i, så man ska väl aldrig säga aldrig. Det enda är ju att det kan ju, som jag sa, det kan ju vara smart att investera i år om man vet att de har någonting, men man måste ju ha björnkoll på vad du får. Du måste ju veta vad du stoppar dina pengar i, för F1 är ju någonting som kostar enorma summor, budgettak eller inte. Och det där ser man ju. Titta bara på alltså Red Bull, hur de har valt sina förare under åren. Alex Albon, den är ju en typisk investering ägarmässigt för att du har thailändsk familj där. Under den tiden som de plockade Daniel Ricciardo så gick de samtidigt och lanserade en massa drycker i Australien där de inte hade så där vansinnigt stor marknadsandel. Så det har ju mycket med sådana saker att göra också, naturligtvis.
Andretti energidrycken.
Det skulle inte få mig att börja dricka energidryck, men det har ju varit en marknadsidé som fungerat för motorsporten i alla fall. För energidrycksbolagen gillar ju marknadsföra sig genom motorsport, och det verkar ju att många har fått bättre varumärken i och med det, så varför inte?
Haas har ju gjort vissa erfarenheter där med energidrycker som de kanske hellre hade varit utan.
Jag tänkte faktiskt på Rich Energy.
Den var ju en kalkon.
Ja.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men om vi vrider tillbaka vårt fokus 100% till IndyCar igen, så nu ska vi ta vår Jakobs intervju med Alex Palou. Är det någonting du vill skicka med lyssnarna inför samtalet?
Underskatta honom inte. Han verkar bombsäker på sig själv. Han verkar vara någon som tycker väldigt mycket om sina fans. Han verkar vara en väldigt utåtriktad och enkel, kanske fel ord, men rolig människa att vara runt omkring. Folk verkar ju trivas med honom väldigt bra. Och han verkar ju trivas på sin plats oerhört bra. Så underskatta honom inte. Vi har gjort det. Det är nästan därför jag vill säga det. Jag har gjort det. Men efter att prata med honom i 25 minuter så... Ja, jag börjar förstå förstå bättre varför det gått så bra i år.
Så varsågoda, Alex Palou.
Alex Palou Montalbo, thank you very much for joining me today. You're wearing your Chip Ganassi jersey. You are suddenly Chip Ganassi IndyCar driver, and very suddenly you are an IndyCar championship contender. How did you end up in this situation?
Yeah, thank you so much, Jacob, for having me on the show. And yeah, it's a dream come true to be part of Chip Ganassi Racing, driving the number 10. It was a busy ride from go-karting to here to IndyCar. That was always where I wanted to finish in IndyCar, and I had to start in Europe because obviously I'm from Spain. I started racing there. I went to Japan, and finally last year was my first year in IndyCar. So, yeah, super happy to be here now, being part of Chip Ganassi Racing and being able to fight for a championship for the first time.
How old were you when you started racing?
So when I started go-karts, I was 5. And then when I started single-seaters, I was 14.
Mm. Is that Formula 4 in Spain?
No, I did Euro Formula 3 Open. That was an F3 car, but instead of doing the FIA Championship F3, I was doing just, it was less races and it was not so international. So was a bit bigger than an F4, but still not as big as FIA.
Okay, so when you started racing, who was your racing hero? Did you have one?
Yeah, so when I started go-karts, I was watching on TV. It was Schumacher with Ferrari, and it was like the best era, the best moment. So yeah, I growing up, I was cheering for him, and yeah, I think it was a great inspiration, like how he was able to build teams and to make them great teams.
So you were cheering on Schumacher when Fernando Alonso,
yeah,
and he had their duels.
Yeah.
So not an Alonso fan.
Yeah. I mean, yes, but I think that Schumacher had a bigger impact. Maybe just because he was part of Ferrari at that time, and as a kid, you cheer for the red car. I think. So. Yeah, I still think that Alonso is going to be one of the greatest drivers in the history, not only on his era. And I'm really good friends with him now. But when I was a kid, it was Schumacher.
Okay. So since you're battling for the IndyCar Championship now, were there any expectations on you that you would fight for wins before the season began? Because I think I can say that with some confidence that you surprised many by winning in Alabama and then winning at Road America. So are the expectations on you different now compared with before the season began?
No, I don't think so. Yeah, I agree with you that we made some surprises. I think that when Ganassi announced that we were going to join the number 10 crew, there were some people that was like, I don't have full confidence. But I think that the team helped me a lot. The teammates helped me a lot to grow up and try and be fast and consistent. And I knew that being part of Ganassi and a big team means that they are going to give you all the tools and the car, the team, the engineers, the mechanics to try and win the races and then fight for championships. So I knew that was the plan for and the target for this year. Obviously, in IndyCar and in every championship, you know, it's always going to be difficult and you always going to have some very good moments, bad moments. But I think this year we've been super consistent. We did like 6 podiums, so we were always fighting for races, and now we have this opportunity of trying to win the championship with 3 races to go, and we'll try and go for it.
So what does Scott Dixon think about your progress? Is he kind of jealous that you are in front of him in the championship, or what's your relationship with Dixon?
No, he's you probably know from Felix and Marcus, but he's an amazing person, an amazing teammate. I think he already showed everybody that he's probably the best IndyCar racer that's been around, winning 6 championships in different eras and always being in front of teammates that he's not afraid. So the championship is not over yet. I think he's happy that that this year together with Marcus we're pushing him, because he pushes us, we push him again. And that only grows the team. So that makes the team really strong. Like we saw this year, having 3 cars in the top 5 in the championship. So I think he's happy. He knows he can still win this championship and he's going to go for it.
So that means no team orders?
No, no team orders. So one of the only order that Ganassi has is that there's two rules. One, there's no team orders. And the second one is that he doesn't want us to hit our teammates. So, there's no team orders. I think Ganassi would be super happy if I win, if Dixon wins, or if Marcus wins. But he wants one Ganassi car to win, and all the drivers want two. So we're going to try and make that wish come true.
So what kind of teammate is Marcus then?
Marcus is really good as well. So I didn't really meet a lot Marcus last year because being in different teams and with COVID restrictions, we couldn't really like meet other drivers on track. But this year it's been super good. We share tracks together. So we like our office where the driver's office are the same. So we share. And he's a really good normal person. But then as a driver, he really pushes us and it's been great this year. I think he had some bad luck this beginning of the year where the results were not coming. Like he was always super fast, but on the races, he didn't have the result. And then I think from mid-season to till now, he's been really consistent and showing all the results. So I'm super happy for him. And yeah, he's always super fast, which is great to have. There's some people that think that having a really good and great fast teammate, it's not good, but at the end of the day, it's the best because pushes the engineers, and that just gives you more chances to try and win.
But you haven't won since Road America 4 races ago. That doesn't sound too bad, but you have had 2 very rough races at Indianapolis and at Gateway. First of all, what happened at Indianapolis when the engine let go?
Yeah, so unfortunately, yeah, we had a couple of bad races, but nothing we could do about Indianapolis. I think we did a great job. We started, I think, P6 or P7, which is okay, not super bad, not super great. And we made ourselves to top 4, so it was a good race. Like, we were overtaking our competitors on track. We did great strategies and we had great pace. And on the last stint, we had like those sticker reds. Nobody had, and we were super fast catching the podium. I thought we were gonna have a shot, and then we had an engine failure that we couldn't do anything about, and it was a shame because not only we lost that 4th place, but we also had a great penalty at Gateway.
So the engine failure did not come from you pushing the engine too hard or something like that?
No, I think nowadays on the engines, we have so many electronics that it would be super hard for a driver to cause an engine problem. Yeah, you could do something super crazy, but yeah, you would have to do something crazy on the limiter or something like that. Like, driving fast, you cannot blow up an engine these days.
Not the Maverick Vinales situation then.
No.
But Gateway then, you were wrecked quite badly by Rinus VK. Did that not piss you off?
Yes, of course. A lot. I think Indy, when it's something you cannot do about and it's part of racing, you get pissed because you lose a lot of points, but it is what it is. Then Gateway, we started P21 because of the engine penalty. We made ourselves to top 10 in like 60 laps, which was a really good move. And then suddenly we got hit for no reason. I mean, if you get hit on racing because you're battling hard and you're trying to overtake or you're defending, this is what happens in racing, right? Like, we're going 100%. But when the other driver doesn't have a chance to overtake because I was on the outside, Dixon was on the inside, like, there was no room in between. Like, he had no room to overtake. It was a shame that he was trying so hard, but it is what it is, and nothing I could have done differently.
Don't you think doing a mistake like VK did, is that not easy to do in those restart situations? Don't you feel for him that he did that kind of mistake?
I mean, yeah, we are racing Indy cars on an oval going 200 miles an hour. So yeah, it's easier to have a mistake like that on an oval, on a short oval, on a restart. He was the only one making that mistake, right? So, I mean, yeah, it's part of racing. But at the same time, what I said before, it's he was not trying to overtake. He had no room to go. Like, it's not like we could go 3 lines or he could go on the inside. And he had nobody on the rear. He had a gap of like 3 cars, so he was not defending either. I think he made a mistake, but I mean, sometimes you can avoid mistakes that cost a lot of points for the same team. Like, it was also a bad thing, a bad luck for us that we had 2 Chip Ganassi Racing cars together. So, I don't think he should do anything differently. He it's okay. It's a mistake. I'm not saying that he's a terrible driver or a dangerous driver, but on that mistake, yeah, that's a mistake. And I think you should not do that. But I mean, maybe next time it's me and it is what it is. Like, that's part of racing. But yeah, that was a mistake. And I don't think it was part of that restart.
So what's the approach heading into Portland then, the West Coast Tour? Are you going to be more aggressive now that you lost the championship lead?
I was already like aggressive. Like, you could see in the road course, how we were fighting Gateway as well. Like, you cannot go from P21 to top 10 by not being aggressive. Like, we were going around the outside, and we're going to continue doing the same approach like we've been doing. Obviously, we need more points than our competitors because Pato is ahead of us. So finishing just right behind him is not good. On the previous races, it was a good day if we just lost 1 point, but not now. We now need to gain some spots. But I'm feeling confident about Portland, Laguna. We tested both of tracks during the season, so I think we have a good car there. The Ganassi cars are going to be strong, and I'm feeling confident. So yeah, should be a good end of the season for us.
Is Pato the main opposition? Is Newgarden going to be there also, do you think?
In IndyCar, it's so hard to say, oh no, the only competitor is Pato, because Newgarden is always super fast, and then you cannot count down on Dixon. Like, he always is able to do amazing things, especially at the end of the season. And you cannot count down Marcus either. He can win three races in a row and make all the spots, and suddenly he can be a champion. So I don't think in IndyCar you can count down anybody. Obviously, I think the top five is the realistic championship contenders, because after that there's a big gap. But yeah, I think everybody is capable of winning this championship.
Mm. So I'm looking through historical records of who the IndyCar drivers from Spain are. I can only find yourself and Oriol Servia. So what is the IndyCar interest like in Spain?
It's really poor. It's a bit, it's growing, obviously. I think you found the same with Felix and Marcus. When there's good drivers and more drivers, there's more interest, there's more media. If there's more media, there's even more interest. So it's like a ball that it's growing. And it's the same happening now. Last year, I think there was like really poor interest in IndyCar. I know myself in Spain, but this year moving to Ganassi, making good results, made the interest in IndyCar grow a little bit, but it's still growing. Like, it's still not big enough.
Mm. So Oriol Servia made his debut in year 2000, and Alonso did two races. Do you think the most important thing for improving the interest of IndyCar in Spain is not Alonso coming back and doing another Indy 500, but do you think your success will be improve the interest in Spain more than that?
Yeah, obviously, with Alonso doing the Indy 500, that was a huge boom in Spain for IndyCar, and I think that helped me to get interest from other people, because when they said, oh, there's Alex winning in Barber, then in IndyCar, then people would recognize IndyCar because of Alonso. So that was good. But I think, obviously, if we can win the championship, and then all the media is going to be interested, everybody's going to be more interested, and then it would help for the next year. So, yeah, we need to win the championship to make more interest on IndyCar, for sure.
Do you want to have an IndyCar race in Europe to have more Spanish people in the crowd?
Yeah, obviously, it would be amazing to travel around the world and to get more fans from different areas, but I don't think IndyCar at the moment is like thinking about doing that. It would be great. Like, I would be super happy to have that. But I think they're thinking more about America, South America, Mexico, I think they are thinking about. And then hopefully one day we can do one or two races in Europe, one in Japan. That would be awesome. For the series, it would make the series a lot bigger, and it would make the interest a lot bigger as well. So that would be great.
Mm. So speaking of Japan, when you are being mentioned, people often mention that you have some history in Japan. You raced actually only for a year in Super Formula and also a bit of in Super GT in the GT300 Championship. So what's the difference then between a Super Formula car and an Indy car? Both are built by Dallara, but there's a lot of other differences.
Yeah, there's a lot of differences. Super Formula, it's a really light car with lots of downforce. So makes that the power is not so important, just because like IndyCar, we have huge power, but so much weight on the car. And that's it. that's because of safety, just because we race on ovals and they have to make the our chassis and all the car, they have to make it super safe and super thick for the ovals. If you put a super formula car on an oval, you would destroy the car and probably the driver would be injured. So I think they are completely different because of that. The super formula, we have power steering because of the high downforce. And I think that makes the driving not as fun as in IndyCar. If you see an onboard from an IndyCar, the drivers are moving the steering weight, the steering wheel all the time and fighting with the car. And that's just because of the weight and because of no power steering. So it's super fun to drive an IndyCar. It's super hard to drive an IndyCar, like, because the races are longer. But yeah, I think Super Formula, it's super fun. You have, as I said, lots of downforce for the high speed corners, and it's a fast car, so it's a good series, I think, to learn and to be ready for IndyCar.
Okay, but even though they are so different to drive with high downforce versus low downforce, but more power. But what is the culture differences then? I think Japanese fans are something very very special.
Yeah. Yeah, culture, obviously, it's a big change. I was super happy in Japan. It was obviously hard for a new European to live in Japan just because of the culture. It's so different that you need to get used to that. But I had lots of fun. I learned a lot personally. And the fans are great. They have tons of fans. I don't know how it's possible that the Super Formula and Super GT races, we have so many fans there. Like, we used to have 50,000 people, and that's, I think, insane for a championship that only runs in Japan. So it was great time with them. They still follow me here. I think I even have sometimes more Japanese fans than Spanish fans. So they are also super loyal, that even if I'm not racing in Japan anymore, they would follow me here in the States. So yeah, I have some really good memories from Japan.
Mm. Sounds fantastic, and hopefully you get more Swedish fans also now.
Yeah.
But just three races to go, and it's going to be very, very exciting. So would you bet money on yourself now?
Yeah, of course, I would. We have a good car, and we are always strong. So I think we can have a great shot to this championship.
Mm. So thank you very much for talking to me, Alex. Best of luck in the future and to the whole team, not just Scott and Marcus, but also to your other team, Jimmy Johnson, who is testing at Texas Speedway for an IndyCar and a normal for the first time. How do you think that will go for him?
Yeah, I think he's going to be excited because Texas is, wow, I think Texas is one of the hardest oval tracks for an IndyCar. And it's super fast, and I think he's going to love it. So I think in an hour or two, I'll call him to see on midday how he feels and what he thinks, and let's see what he says. But I think he's going to be super excited.
Yeah, send the best of regards from Sweden also then. So thank you very much, and have a great day.
Yeah, thank you so much for having me.
Det där var alltså Alex Palou, mina damer och herrar, och med det så är det dags att avrunda veckans avsnitt av Indupodden. Nästa vecka är det ju racevecka igen, då vi ska till Portland. Du Anna, du tycker inte du att det är lite intensivt det här som även som F1-reporter, för det är ju fullt ös medvetslöst där också?
Det är fullt ös, ja. Nu i helgen då så var det Belgien som regnade inne, och sen så till helgen som kommer så är det Zandvoort tillbaka efter 36 år. Därefter kör vi min favoritbana Monza, och så blir det Portland, och så är det sprint, F1 sprint samma helg, och sen så fortsätter IndyCar medan F1 tar lite break. Men nu är det fullt ös, kan jag säga. Plattan i mattan.
Men det gillar vi, eller hur, Jakob?
Ja, nu funderar jag. Är det MotoGP helgen? Nej, det är det väl inte. Det är väl ett par veckor till Misano, sen Aragon. MotoGP är lite intressant, även om Fabio Quartararo börjar verkligen koppla greppet. Men jag är bara så glad att Andrea Dovizioso ska göra comeback på Yamaha på Misano. Det ska bli kul att se.
Sen får vi inte missa 15 september heller, när Formel 1 har en stor stund på Netflix. Det är ju dags för Schumacher-dokumentären.
Just det,
Och oavsett vad man tycker om Schumacher så är den säkerligen intressant att se.
Uppesittarkväll tror jag nästan. Det är sällan jag har sådana uppesittarkvällar bara för en ny filmrelease. Men den ska jag se så fort jag bara kan, tror jag.
Ja, det känner jag också. Mm.
Samma här.
Det är nästan bättre än Bingolotto, uppesittarkväll.
Mm. Ja, och sen... Så finns det ju faktiskt även andra saker inom IndyCar som jag sitter och väntar på. Kalendern för nästa år. Och sen ska Takuma Sato fortsätta. Vad händer med Ryan Hunter-Reay?
Vad händer med Marcus
säsong? Kommer han klara topp 5? Kommer Felix Rosenqvist i sin bil klara topp 22 i mästerskapet för Leader Circle? Jag är tämligen säker på det. För det är lite oklart huruvida Ray Halls tredje bil faktiskt räknas in i Leader Circle. Vi får återkomma till det. Så det finns mycket att prata om i nästa Indy-podden också, ska ni få höra.
Ja, det är som du sa redan också. Vad händer med Marcus Eriksson? Det är just det att vi går och väntar nu på att få någon bekräftelse därifrån hur hans 2022 kommer att se ut.
Det är med.
Han var tyst i telefonen.
Svarar ni inte bäst?
Jag får sparka på honom lite.
Sparka på, så får vi se om vi har något nytt till nästa vecka, helt enkelt.
Mm, jag gör det direkt.
Ja, det är bra. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickRacingHop.com, och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.art när ni använder rabattkoden Indypodden. Tack Anna och Jakob för den här veckan.
Tack Ronny, tack Anna.
Tack Ronny, tack Jakob.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.